har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Bitcoin närmar sig all time high. Har NFT-hypen nått sitt slut och trollkaren som satsade allt på krypto? Kära vänner, det här är De kallar oss krypto, din sparringpartner i kryptoringen. Jag som pratar heter Mårten Andersson och vid min sida som alltid Gunnar Harjus.
Hej Mårten.
Hej.
Jag gissar att du mår bra i och med den första av de här tre löp, liksom, meningarna. Bitcoin närmar sig all time high.
Ja, jag är väldigt glad för det eftersom bitcoin är mitt allra största innehav. Mm. Dock så släpar ju altcoinsen, alternative coins, ja, efter ordentligt. Så det är, har man investeringar även dem så drar ju de ner vinsten på bitcoin.
Men du såg väldigt pigg och glad ut när vi stod och drack kaffe utanför studion och du gjorde någon slags liksom enbenta squats framför vår... Ja, det var mycket som pågick.
Det var någon stackars gäst. Ja, nej, men jag är inne i en bra träningsperiod. Jag har en bra PT och jag mår bra. Jag, i normala fall så brukar jag inte gilla hösten, men jag tycker att det är lite mysigt. Mm. Och det ska bli spännande med dagens avsnitt, för jag tycker vi har en väldigt intressant gäst på plats och det har hänt väldigt mycket i kryptovärlden som vi ska ta upp i nyheterna. Och jag vet inte ens vad det är för kryptoskola idag, men jag sitter slaviskt och lyssnar på det.
Jag kan avslöja, vill du höra vad det är för kryptoskola?
Ja, det vill jag. Ja,
det handlar om hard forks, vet du.
Hard forks?
Ja,
se där,
ja. Det är en av de saker som tagit mig längst tid att skriva, att faktiskt fatta hur det funkar.
Ja, ja. Och har du lyckats fatta det så är hatten av, för
tack.
Det är inte enkelt.
Nej.
Hard forks, soft forks och så vidare. Man kan enkelt säga så här. Har ni ett stort intresse av att lära er krypto från grunden så gör vi vårt bästa varje vecka i den här podden för att försöka förklara allt inom blockkedjeteknik, NFTs, Bitcoin, Ethereum, alla andra altcoins och så vidare.
Mm, och det ska vi väl göra även den här veckan. Men först det här. Mårten, vi har ett underbart program framför oss och jag tänker ibland, vi försöker ju ofta vara lite så flexibla och ändra i våra olika former och ibland är det ju inspelningstekniska orsaker som gör att vi lägger saker i vissa ordningar och sådär. Men jag tänker att idag kanske det är mysigt att ta in gästen innan nyhetssvepet, eftersom man ändå sitter bredvid och stirrar på oss medan vi har pratat hittills.
Ja, det är ett formmässigt genidrag.
Tack. Ja. Så vill du på vår gäst?
Det vill jag väldigt gärna göra. Han är trollkar, skådespelare, musikvideoproducent, men kanske framförallt en person som har fastnat rejält i bitcoin-träsket. Och det gjorde han redan 2017. Idag har han 90% av sina tillgångar i krypto och vi ska prata om hans strategier och mycket annat. Vi säger varmt välkommen till The Hodler, Mattias Ramos.
Tack så mycket.
Välkommen till De kallar oss krypto.
Ja, det är fint att vara här alltså.
Hur är läget?
Ja, det är bra. Lite raspy i rösten. Vi avslutade en produktion igår. Så,
mycket cigarr.
Så du har skrikit mycket?
Ja, jag har delvis skrikit, men också, du vet, rap parties are rap parties.
Okay,
så jag har min bästa Barry White-röst idag.
Oof, nu är det dags att spela. Ska du någon gång spela in en singel idag?
Jag vet.
Lady Love. Mm. Okej, okay, men du, det var en ganska brokig tråkig bakgrund du har. Och det menar jag inte på något sätt som något negativt, utan snarare positivt.
Ja.
Hur brukar du presentera dig liksom, om du träffar någon ny? Om du är på ett rap party, så frågar de vad har du gjort innan du dök upp på det här rap partyt. Vad brukar du säga då liksom?
Nej, det går inte. Jag pallar inte gå igenom allting. Alltså, det är för många grejer. Jag är en jack of all trades, master of none. Men idag så skulle jag säga att jag är producent eller regissör. Jag driver ett eget företag som gör content och musikvideos och så vidare. Så det är väl där jag sätter mig nu. Så det förflutna är det förflutna.
Och är det liksom en ständigt flexibel resa du är ute på? Eller kan man säga att om du delar upp din cirkel av procent, hur stor del som går till de olika sakerna?
Det har främst förändrats, som man säger så. Jag är maskiningenjör i grunden. Där började min resa. Sen så blev jag trollkarl och sen skådespelare. Och sen grafisk designer och klippare. Och...
Förlåt, det här kanske är en jätterum fråga. Hur går man från att vara maskiningenjör till att bli trollkarl? Det känns inte som så här...
Jag trodde jag hade damp.
Exakt. Ja. Nej, det är ganska enkelt. Alltså, man går på universitetet och vill vara center of attention. Och så börjar man trolla. Man läser The Game typ, och bara, det här är ett perfekt sätt att ragga på brudar. Typ. Och så börjar man trolla och sen så hittar man det och inser att trollerien är en fantastisk konst och det finns hur mycket att lära sig som helst, och det är bara, the rabbit hole grabbed me, och det är typ samma sak som hände med krypto, för så fort man, du vet, jag var lite som dig Mårten liksom. Hittar jag någonting som jag blir intresserad av, då går man djupt och länge, och sen med internet, alltså du vet,
det tar aldrig slut.
Nej. Ja.
Men hur stor del av tiden skulle du säga du lägger på, vi presenterar det ska vi säga också som The Hodler.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det är för tidigt att gå in på det nu, men om man då är ny och lyssnar på den här podden, så Hodl var väl en felskrivning som någon gjorde på fyllan, de skulle skriva Hold,
ja.
Men det blev Hodl som då är Hold on for dear life.
Ja, det är någon slags efterhandskonstruktion.
Ja, som F-et inte ens finns med.
Ja, exakt.
Men det betyder helt enkelt att man håller inte på att tradar dagligen, veckolig. Man tradar inte alls, man tror på saker på lång sikt. Och det är ju din strategi. Mm. Så jag misstänker att du kanske inte lägger jättemycket tid på krypto, eller hur ser det ut?
Nej, tvärtom.
Alltså, tvärtom?
Jag konsumerar dagligen kryptonyheter och allt. Alltså från Twitter till YouTube till Medium till allt möjligt.
Och att du gör det trots att du hodlar... Är det av ren nyfikenhet, och vi pratar just om det där kaninhålet, att du vill lära dig mer om vad som händer, eller är det för att du...
Exakt. Alltså det här att det har gone to the moon är ju en biprodukt av intresset av teknologin och vad det här kan göra för världen och hur det kan förändra för många, många, många miljarder människor. Så sen så att priset går upp, det är ju bara trevligt, men det är inte det som är mitt fokus heller. Och det är kanske lätt att säga när jag kom in 2017. Liksom.
Mm. Men du, på tal om det här liksom, nyhetsflödet som du sitter inkopplat i, så har ju faktiskt vi försöker ju dra vårt strå till stacken i Mårten. Vi har ju ett nyhetssvep. Vill du ta det?
Ja, men det är lika bra. Den amerikanska regeringen trappar upp försöken att reglera den växande kryptosektorn. Enligt den amerikanska finansgiganten Bloomberg så överväger nu Biden-administrationen att låta flera amerikanska myndigheter utvärdera kryptomarknaden och ge förslag på potentiella lagar som kan styra marknaden. Parallellt med det här har också amerikanska finansinspektionens ordförande Gary Gensler fått kritik för sina försök att reglera marknaden. Gensler sa i ett kongressförhör för ett par veckor sedan att många kryptovalutor och tokens är att betrakta som värdepapper. Något som skulle påverka regleringen av valutorna avsevärt. Men nu får Gensler kritik, bland annat av den ledande republikanen Tom Emmer, som menar att Gensler överträder sina befogenheter. Gensler har dock sagt att han inte överväger ett förbud på kryptovalutor, och centralbankens ordförande Jerome Powell har sagt samma sak. Ännu finns inget övergripande regelverk på plats, och vi får säkert anledning att återkomma i frågan. Den galna NFT-boomen fortsätter. Nu har non-fungible tokens nått den konservativa schackvärlden. För den norske stormästaren Magnus Carlsen fick i veckan en NFT-trofé efter att ha vunnit en internationell tävling. Carlsen, som är den näst yngste stormästaren någonsin, säger själv att det finns stor potential i kombinationen schack och NFTs. Trots alla hot om regleringar har Bitcoin gjort en av sina bästa veckor på länge. The Kingcoin står i talande stund över $57,000, den högsta noteringen sedan i mitten av maj. Enligt amerikanska storbanken JP Morgan kan en av förklaringarna till håsen vara ett ökat inflöde av institutionellt kapital, alltså investeringar från fonder och andra institutioner. Värt att nämna är att bankens vd Jamie Dimon på en konferens nyligen kallade Bitcoin för värdelöst. Ja, om man med värdelöst menar att en Bitcoin idag handlas för 500 000 svenska kronor. Intresset för krypto har ökat märkbart i idrottens värld de senaste månaderna. Det har främst handlat om klubbar och ligor som skapat NFTs eller samarbeten med olika coins, men nu verkar det spilla över även på utövarna. Fotbollsspelaren Alexander Krongale, mittfältare i det amerikanska laget Birmingham Legion, får från och med den här veckan sin lön i bitcoin. Krongale hänvisar till centralbankens osunda sedeltryckande som ett skäl till att få lönen i krypto istället. Och till sist så är det glädjande nyheter för alla El Salvadorianer som har hållit sina bitcoin de fick utav Nayib Bukele och landets regering. Per idag har de stigit med 40% sedan de fick sina bitcoin. Det var nyheterna. Mattias, som våran gäst först ut, var det någonting som du fastnade på i av nyheterna som dök upp idag?
Ja, det är nice det här med att El Salvador har implementerat Bitcoin, men det är ju också Lightning Network som är det som faktiskt gör att det här är möjligt. Chivo Wallet är en Lightning Wallet. Ja. Och Lightning är ju ett nätverk som ligger över Bitcoin, om man säger så.
Ja, det där är ju intressant, för vi har gjort en liten kryptoskola på det där en gång, men går det liksom förklara, man brukar duka ofta av olika metaforer med vägar och så är det bilar ovanpå. Går det förklara liksom vad Lightning Network är och hur det funkar?
Ja, typ. Alltså, jag kan ju inte det där i det nitty-gritty, men som jag förstår det i alla fall så är det att man skapar kanaler mellan individer, och det här är inte för stora summor, det här är micropayments. Så vi snackar liksom inte mer än $500 to $1,000 eller någonting. Och det är ju det som Bitcoins stora problem har varit länge, för att kunna ha det som en valuta är att det går för långsamt. Varje block är var tionde minut, och för att komma in i blocken så måste man betala fees som ibland kan bli för dyra, och det sabbar ju hela den aspekten av den. Bitcoin som en store of value, det är fortfarande bra med långa block, för då är det ger mer säkerhet. Men om du ska köpa en kaffe, då kan du inte hålla på och vänta i 5 minuter för att det ska bli godkänt.
Nej, det är jävligt mäckigt.
Exakt.
Men det coola tycker jag med de här kanalerna, det är så genialt uttänkt tycker jag. För att säga att jag har fört över pengar till dig, Mårten, via Lightning Network, och sen så för du över pengar till mig, Mattias, så har liksom du en kanal till mig och jag har en kanal till Mårten. Då kan du betala, då har du liksom indirekt en kanal till Mårten genom mig, utan att behöva öppna liksom en tredje kanal. Och det är så jävla smart hur man kommer, alltså när man börjar tänka på hur många betalningar som skulle kunna göras och hur många kanaler som kommer att öppnas, så det blir den här liksom exponentiella kurvan av liksom hur många kanaler, alltså hur alla människor plötsligt sitter ihop liksom.
Ja, ni har ju hört om 6 degrees of separation.
Ja, men exakt, det är väl hela den grejen att alla människor känner varandra, eller man är aldrig längre än 6 steg från en människa.
Exakt.
Och om Lightning Network skulle funka på det sättet också, så sen så tror jag personligen kanske att man inte kommer att använda Bitcoin för små betalningar ändå, men det är bara min åsikt liksom.
Varför då?
För att det är värt för mycket, det är för mäckigt. Alltså,
ja, men det är det som är grejen med sats. Att man egentligen, man börjar liksom launcha sats som en slags, men det är ju
krona till tusenlappen. Liksom.
Jo, absolut. Jag är helt med på den grejen, men jag tänker typ, alltså
att det är ju store of value, att man, det är som digitalt guld och därför vill man egentligen inte röra det.
Ja, och
att man hellre skulle ha då en.
Och liksom vecka efter vecka sitter folk här och får gissa hur mycket en bitcoin kommer värt om 1 år och 3 år och 10 år. Och om det ens, deras gissningar stämmer till typ 5%, så finns det ingen anledning till att göra sig av med ens minsta satoshin. Liksom.
Nej, men då gör det ju som han i nyhetssvepet, eller vad var det du sa, han fotbollsspelaren som tar betalt i bitcoin. Och då har du ju tillräckligt för att spara. Du kan likna det till fonder eller aktier. Så här, du kan lägga det där, och varför ska du sälja dina Facebook-aktier? Nu kanske det är rätt att göra det. Men om du dina tech-aktier, S&P 500, det går ju bara upp, och då ska du aldrig sälja dem.
Nej, det kommer jag nog inte göra heller.
Men det tänker jag också på. Jag tycker det är en helt legitim fråga. För att jag tänker också att jag och många andra, väldigt, väldigt många andra som har varit med mycket längre än jag, att just att bitcoin är the king och det är den som kommer stiga massor och på sikt är det absolut säkraste investeringen i krypto. Då är det ju precis så, man vill ju inte bli av med någonting av den. Då vill man snarare ha en, säg inte att det är en Dogecoin eller en Shiba, eller, men liksom kanske en coin som är mer för daglig handel. Men det kanske går, alltså Sats kanske blir den grejen.
Ja, ja, alltså herregud, alltså, det finns folk som vet betydligt mer om det här, det tror jag, det har nog inte undgått någon lyssnare heller. Men
ja, men man kanske inte kommer köpa sitt hus i Spanien eller i Mexiko med de här pengarna, men man kan klara av, om det nu går till 500 000 dollar eller 10 miljoner som vissa säger om några år, ja, då kan man nog avvara en kaffe med några Sats. Förmodligen.
Ja, kanske.
Men Lightning Network, håller ni med mig om man skulle kunna säga, för oss som är bortskämda svenskar, men att det är egentligen ett decentraliserat Swish?
Ja.
Ja. Vi var ju inne lite på din brokiga bakgrund. Maskiningenjör till trollkar typ. Ja. Går du att ta tillbaka till den tiden? Du befann dig i USA, i Hollywood, och typ så sökte lyckan som Hollywood-svensk, eller?
Ja, exakt. Lyckan i LA, alltså. Men snarare olyckan i LA.
Ja, vad var olyckan?
Det är tufft att åka till en stad som LA, eller Hollywood framförallt, som 24-åring. Ingen erfarenhet av skådespeleri eller något sånt där. Jag hade börjat trolla hemma i Sverige. Jag hade ju precis kommit av ett kryssningsfartyg. Jag jobbade som trollkarl på ett kryssningsfartyg som jag hade tagit tjänstledigt från ingenjörsjobbet. Och hade träffat en brud som bodde i LA och... Du vet,
livet var utstakat.
Exakt.
To the moon.
Ja, jag bestämde mig helt enkelt att flytta till LA, och för att kunna vara där behövde jag ju göra någonting. Och då var det skådespeleriet som jag tyckte gick hand i hand med trolleriet. Och så sökte jag på den vägen. Men Hollywood är en tuff plats för en konstnär utan någon credibility, kunskap, och med tiden så började man känna av... Delvis att man fick sämre och sämre självförtroende. Man blev, på 7 år så bodde jag liksom på 8 olika ställen. Så det blev en kamp hela tiden som aldrig riktigt gav någonting. Och i slut så var det för mycket.
Okej, och då flyttar du till Sverige. När kommer du i kontakt med krypto och bitcoin och hela den svängen?
Ja, jag har ju hört om det. Som de flesta har man ju hört det och inte fattat någonting. Och bara, ja, whatever. Men det var 2017, där sommaren. Då var jag hemma på... Då hade jag inte flyttat hem från LA riktigt än. Men då... Ja, det var lillebrorsan som tog upp det. Och jag blev nyfiken och började googla och kolla på vad det innebar. Och bara en decentraliserad valuta och bara kan ta bort bankerna. Man bara, right. Det här är ju, det är klart, det makes sense. En valuta för internet. Någonting som inte styrs av någon människor. Det är bara matematik och datakraft. Det är så simpelt och vackert och klassiskt liksom. Och sen kunde man tjäna pengar på det också. Eller något. Då var det ju, det var debug... tog med, och så var det från bitcoin till ethereum till dogecoin till shitcoins liksom. Man har gått igenom hela den där resan.
Var är du nu om vi pratar portfölj typ?
Nu, alltså bitcoin är min största position, absolut. Ethereum näst största, för de förstår jag. Alltså bitcoin är väldigt simpelt, ethereum vet jag är the OG level one. Det är där alla decentralized apps, alltså hemsidor och så här som använder sig av Ethereum, de finns där och de fungerar. För 2017 också, det var, eftersom man inte fattar någonting, man bara ser en coin och bara, det här låter cool, och bara, this is going to be the decentralized Uber, och man bara, det är klart, det är perfekt ju, Uber, det är en person med en bil, alltså bara koppla dem med kunden direkt, då har vi revolutionerande produkt, det är klart det här kommer gå bra. Men det var ju bara löften, alltså de hade ingen produkt.
Nej.
Och man fattar inte det. Man ser sidan där och så är det någon white paper som man inte förstår ett skit av. Liksom man bara sitter och tittar på. Och så bara, men det här kommer vara, this is the shit. Och sen bara, nej, hände ingenting med det. Den försvinner.
Pengarna var borta.
Ja, man var decentraliserade Uber, vad hände? Ja. Jag trodde på er.
Men det här med liksom att du ändå har en ingenjörsbakgrund och ändå kanske förstår mer av typ matematiken, vad typ jag och du gör, Mårten.
Ja, definitivt mer än
jag. Ja, även betydligt mer än jag. Ja. Liksom, var det en del av det som fick dig att fastna i kryptoträsket?
Ja, alltså, jag är nyfiken av mig. Jag gillar ny teknologi, jag gillar decentralisering. Lite stick it to the man, revolution. Det är lite som han tillbaka till fotbollsspelaren som inte gillar Riksbanken. En nyhet som du tyckte var lite pajig.
Ja, det var jag som hade skrivit den också. Men ibland måste man skriva pajiga grejer. Ja. Men liksom, okej, okay, men är det, var det ändå så att du liksom typ så satt och kollade på olika typ så kodslingor och försökte förstå hur det faktiskt funkade? Eller är det bara liksom,
nej.
Du förstod begreppen typ?
Ja. Mm. Alltså, nej. Koden, det, you lost me. Men när jag tittar på Bitcoin, då vet jag att det är block med var tionde som kapas för tionde minut med hela historien av Bitcoins, ja, allt som har hänt på Bitcoin-nätverket.
Mm.
Och det var ganska enkelt att förstå ish. Du vet, det tar ett tag innan man wrap your head around it. You know? Och sen så bara miners, vad är det för någonting? Så gick jag in på vad miners är och sen bara noder, vad är det för någonting? Så gick jag in på noder och sen bara, vad är en hash och en cryptography? Hur är det här säkert och varför? Och då gick jag in på det och du vet, det är, alltså, jag har suttit och ritat grejer för att försöka förstå själv vad det innebar. Och ett tag som var jag inne på att jag ska fan undervisa i det här. Vet. Det tänkte jag skulle vara grejen. Sen blev det aldrig någonting av det. Men då satt jag ju liksom bara, vad innebär det här? Alltså, varför funkar det och hur funkar det? Och någonstans så förstod jag det men fattade inte samtidigt. Och så är det fortfarande med massa grejer.
Jag tycker det är en intressant grej som jag också tänkt på ganska mycket, att man kollar på de här videorna och man läser de här grejerna och det känns som att man hela tiden är två minuter från att förstå hur det funkar.
Ja.
Känner du igen det?
Alltså jag känner igen det och sen känner jag också igen...
Det är som att ha ett namn på tungan hela tiden tycker jag.
Ja, och sen när man väl nailar det namnet, då kommer det ytterligare någon uppdatering eller någon annan coin man är inne i som bara gör någon sån här call 5 update. Som till exempel Luna som jag är inne i. De har nog släppt något, Columbus 5 heter deras uppdatering, som är lika stor som Ethereum 2.0 kommer vara. Mm. Alltså vi pratar flera års jobb med den. Och det innebär att det launchas då, alltså upp till 200 projekt tror jag det är. Och av dem, då, tänkte varje projekt har sitt eget white paper och vad det innebär. Alltså det är bara på en coin håller min hjärna på att explodera. Och ska man minnas det, och sen har man två småbarn som skriker och som säger pappa, vad är fjärrkontrollen?
Ja, nej, men det enda man kan göra är väl bara att acceptera att man måste begränsa sig så himla mycket.
Ja, och vara ödmjuk inför, tror jag, att det är nog, alltså det är fullständigt omöjlighet, och även om man bara skulle plugga bitcoin från en minut tills man ligger i graven, så skulle man ändå kanske inte veta allt.
Ja, det är en investering man måste göra.
Ja, det är oändligt. Och det, jag tror att det kanske är det också som man pratar generellt, att för att få fler att ge sig in i det, att man tycker det blir för avancerat. Jag ser mig verkligen som en man på gatan i mångt och mycket, och hela upprinnelsen till den här podcasten var att jag ville lära mig genom att prata med folk som kan mycket mer än jag. Och så är det fortfarande. Men att jag tror att när jag pratar med folk då som kan mindre än vad jag kan, så är det mycket att jag fattar ingenting. Jag fattar inte hur funkar det här med det här. Och det, men det är ju fortfarande, vi är ju early doors. Alltså. Vi är tidiga som fasen in i det. Och det är vissa gånger när man tycker att man använder vissa saker som inte funkar, så glömmer man bort hur tidig man är. Mm. Att en app kanske precis har launchat på en blockchain och den funkar inte perfekt än.
Nej.
Och så är vi bortskämda svenska med att vi är liksom duktiga på IT.
Det
och...
funkar inte lika bra som Swish, som typ Sveriges fyra största företag har slagit ihop tillsammans med staten. Liksom.
Nej.
Som det var lack. Ja. Men du, på tal om early doors, där 2017 du går in i Bitcoin och börjar hitta lite andra Ethereum och sådär också. Hur ser din kryptoresa ut sen dess så att säga?
Det var jag och brorsan då, eller bröderna faktiskt, som vi kom in ungefär samtidigt, och det var väl sommaren 2017, och då låg ju en bitcoin på drygt 2400-2800 eller någonting, och då hade den förra bear market var över, så då kom den riktiga bull marketen igång igen. Och då hittade jag allt det här, det fantastiska, charmiga med bitcoin, och det enkla och det magiska.
Ja.
Och så jag tror ju på teknologin och produkten. Så då börjar man ju köpa mer. Och sen när man köper och så sitter man på jobbet och bara, fan, nu har ju gått upp $1,000 till. Och man bara, okej, vad är det här? Och så bara, shit, fortsätter köpa lite så hela tiden. Och bara, jag är ett geni. Alltså, vi kommer ta över världen. Alltså, Bitcoin kommer döda alla bankerna. Det kommer vara, it's game over. Liksom. Boom, boom, boom. Fortsätter hela vägen till december 2017, samma år. Uppe på 20 000. Liksom, bara,
Du köper hela vägen upp där?
Ja, 16 000 tror jag var för jag hade inga pengar kvar, alltså, du vet, man började gå in och bara liksom det här, men det made sense, alltså, allting made sense. Och sen fick man en slap in the face när det vände och så kom kraschen. Från 20 så gick den ner till 3800 någonting. Och då har man ju verkligen
förlorat pengar liksom, eller ja,
men, you don't lose until you sell.
Exakt.
Så då
men vad tänkte du då?
Alltså det var ju lite ångest här. Det var ju inte pengar som jag inte kunde förlora. Alltså så pass smart var jag ändå att jag kommer inte gamble my life on this. Det är ingen så här blanko lån.
Du har inte satt hus och hem.
som vissa andra.
Som vissa andra.
men på samma gång så ångrar jag att jag inte satt i hus och hem för att guess what, vad vi är idag.
Jo, såklart.
Så det är lite den grejen. Men man måste ju vara ansvarsfull när man investerar och det här är ju verkligen vilda västern fortfarande. Men ja, men den kraschen så lärde jag mig bara mer. Alltså då var det bara att försöka förstå har jag missat någonting liksom, varför tog det inte över, du vet. Och då började man lära sig om cykler i marknader, helt enkelt. Alla marknader har sina cykler och det är så påverkat av människors sentiment liksom, vad folk känner kring någonting. Och bara, varför då liksom, den aspekten hade inte jag tänkt på alls. Att folk plötsligt bara är rädda för att Kina ska blocka en bitcoin som inte går att blocka. Så allt det där var, du vet, gå igenom hjärnan och sen så successivt så började det vända igen och så började det gå upp och sen fick jag in min mamma och min pappa och vi liksom alla polarna och nu har vi en sån här WhatsApp-grupp som heter Tiny Whales som bara, man vet att det är bull market för den bara växer och växer och växer. Det kommer in nya människor som ställer frågor och bara, och så kommer de här som bara, har du hört om det här projektet? Har du hört om det här projektet? Och det är ju skitroligt, men det är ju den där hybrisen och hypen som egentligen gör sen att allting kollapsar när det kommer till toppen. För att 90% av alla projekten har inget värde eller en produkt. De har bara löften. Och sen leverage.
Ja, jag vet.
Jag också.
Jag var där igen nu.
Du var det?
Ja, jag var. Alltså, det är hävstång, pinsamt. Alltså. Ja, att jag inte kan låta bli.
Men det är gamble-åden.
Alltså, men den här gången så satt jag stopploss. Så jag blev utskjuten på en väldigt bra nivå. Så att det, om man nu ska hålla på med det där, vilket man inte ska, tycker jag. Då ska man i alla fall ha en stopploss. Där man tar vinst på en viss summa och stoppar det när man tackar för sig.
Jag tycker det är intressant att du säger om WhatsApp-gruppen. Jag tänkte på det också att det finns någon sån internetlag som är så här, om någon bråkar på internet så är det bara liksom en klocka som tickar ner innan någon drar ett sånt trött Hitler-argument. Det här är någonting som Hitler skulle ha gjort. Det är någon sån lag, jag kommer inte ihåg vad den heter, men det är någon sån internetlag liksom. Att det kommer förr eller senare hända. Lite samma sak är det med om man samlar ett antal personer som pratar om krypto så är det en tickande klocka tills någon kommer och pitchar en riktig jävla shitcoin.
Ja.
Alltså, det är liksom...
No,
du, kolla in gärna min Instagram.
Nej, men, det räcker
att jag sköter vårt Twitter. Jag har 68 nya medlemmar om dagen med olika shitcoins.
Guaranteed 10,000x.
Yeah. I'm not a boat.
Nej, okej.
Okay. Elon, Safegate, Moon.
Ja, det är bara hela tiden.
Kryptoskolan, lektion 17. Vad är forking? Man kan tänka på en blockkedja som en mer eller mindre levande organism. De utvecklare som arbetar med koden för blockkedjan, de kommer ibland på nya idéer för vilka funktioner eller regler som kedjan ska ha. Och då så skrivs koden om. Det här kan göras av massa olika anledningar. Till exempel så kan det handla om att man vill öka säkerheten i koden. Eller så handlar det om att koderna helt enkelt är missnöjda med hur blockkedjan funkar. När en ny kod läggs till i blockkedjan, då delar sig kedjan i två. En kedja följer de gamla reglerna och den gamla koden. Och en kedja följer de nya. Och det här kallas då för en fork eftersom att det ser ut lite som piggarna på en gaffel. När en uppdatering av koden föreslås så röstar användarna om uppdateringarna ska genomföras eller inte. Det finns två typer av forks, så kallade hard forks och soft forks. Planen med en soft fork är att kedjorna så småningom ska bli en och samma igen efter att färre och färre använder det gamla protokollet. Medan en hard fork är en mer permanent delning av kedjan. Vissa stora hard forks har resulterat i helt nya valutor. Bitcoin Cash är ett exempel på en valuta som har kommit ur en hard fork.
Du som vi pratade innan, du hodlar ju bara, du tradar ju inte. Men finns det någon, vad har du för liksom strategi kring det? För du måste ju ändå tänka när du ska köpa vissa grejer och när du inte ska köpa och hur du väntar och inte väntar och sådär liksom.
Nej,
du alltså, bara köper, nej, bara köper men, du nej, vid ett det... givet datum varje månad bara då? Eller
ja,
bara...
lite så. Alltså, ja. När jag får lön så lägger jag lite pengar på krypto. Men jag har ju också mina strategier i vilka valutor jag köper. Mm. Jag börjar ju alltid med bitcoin. Alltså, jag köper in sig med bitcoin eller ethereum, för det är via de här växlarna. Så då har jag lite nya bitcoin och tänker bara, vad är det alla andra inte gör? Du vet, inte hoppa på Solana när den håller på att gå upp, eller Shiba Inu nu som håller på att explodera, och bara, det är kortvarigt liksom, speciellt de större coinen. Så nu, den senaste jag gjorde som jag kände var ett bra move, det var Avalanche, som är en layer one precis som Terra. Och där var det så här, ja, det var igen bara, det här är grym teknologi, verkar vara bra community. Man går in och börjar kolla alla videos man hittar på YouTube, kolla Twitter och se hur många följare folk har, och så här, börja göra de här ett brett svep av vad det finns för typ av content. Och sen så köpte jag in med där, och sen så började jag komma på TikTok och på mer och mer på Facebook och på YouTube, och då vänder det.
Ja, det är
typ så hela tiden. Alltså, det är ingen science. Man vet aldrig.
Men det är kul strategi. Vad gör alla inte nu? Liksom?
Vi pratade om det, jag och Mattias, innan. Att det var faktiskt då, nu är jag inte lika slavisk följare av CryptoBanter som jag varit tidigare. Men de sa så här, don't follow the herd. Gör inte det alla andra gör, utan hitta strategier och våga göra det folk inte gör. Och en grej som jag försöker tänka i alla fall, som tradar kanske lite oftare än att bara hodla. Nu hodlar jag i och för sig, bitcoin och ethereum rör jag inte. Men buy the red och sell the green. Det är inte alltid lätt, men det är när, om man tror på något på lång sikt. Ja. Nu är det här verkligen inte finansiell rådgivning, men om man verkligen tror på fundamenten. Att man har gjort den research Mattias pratar om oavsett vilken coin det är. Om man verkligen tror på lång sikt kommer det här gå bra. Ja, då är det så fort det dippar, så är det ju köplägen. Buy the red, sell the green. Eller sälj inte alls. Men hur tänker du kring, men nu pratar ju liksom folk om att vi stänger bitcoin på liksom, de flesta gissningar har varit en ganska bra bit över 100 000 dollar, och om man tittar ännu längre fram ännu mer. Tänker du sälja någonting och plocka lite vinst, eller tänker du bara hodla på? Hur ser din strategi ut?
Jag pratade tidigare om cyklerna, att jag lärde mig om cyklerna. Bitcoin har väldigt tydliga cykler från dess begynnelse. Det finns en topp precis som 2017 som vi är på väg mot nu. Så jag har en del, precis som det, i Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Cardano. De har jag i cold storage, alltså en hardware wallet.
Ja.
Som är en liten USB-dosa liksom, som har mina private keys, alltså nycklarna till mina coins.
Mm.
Och de ligger där, och de ligger i en låda, och de är där. Och sen kan jag skicka dit då och då. Men jag kommer försöka pricka toppen nu i mitten av nästa år eller början av nästa år, för att kanske göra lite mer profit. Men det är gamble money liksom.
Mm.
Det är där jag är beredd att förlora allting och sådär.
Mm.
Men mina bitcoins, de rör inte. Jag skulle vilja prata lite om NFT, som vi kunde det.
Mm.
För att det är ett fenomen just nu som håller på att explodera överallt och alla bara, är det här på riktigt eller är det på låtsas och så här.
Vi kan väl också säga att du rör dig ju liksom i någon slags konstvärld och jobbar också mycket med musikvideor och artister som väl också så här släpper NFTs och sådär.
Exakt, exakt.
Och det du gjorde börjar... väl Yasins video, va?
Yasin, ja.
Yasin. Ja. Mina uttal. med Yasin.
Yasin, ja. Ja. Och, ja, och Jaffa.
Ja. Ja. Ja, just det. Vilken video... Gubbarna. Ja, precis. Men jag tyckte det ska sägas det, för du jobbar ju med liksom stora artister. Ja. Grammy-vinnande artister.
Ja, det stämmer.
Men utifrån ett konstnärsperspektiv så känns det inte så konstigt att du är inne och är nyfiken på NFT.
Exakt, exakt. För det är ju verkligen ett sätt för artister och konstnärer att ta tillbaka kraften eller makten från skivbolagen och sen börja tjäna pengar på sin egen konst själva, liksom. Men man ska också komma ihåg att det är, just nu är det ju hypen. Just nu så är vi på väg upp. Det är bull market just nu. Vi kan, utan att veta, men vi kan räkna med att det kommer hålla på några månader till. Sen kommer allting krascha. Och NFTs är de som kommer slås hårdast. För de skapas liksom hit och dit. Och det är den ena kändisen efter den andra som börjar göra en liten teckning eller något skit. Och bara, ja men det här är värt någonting för att jag har gjort den. Och det är bara massa egon liksom. Och
då... Blir du ledsen om att höra den här ganska nedslående profetian kring NFTs, Mårten, som köpte förra veckan?
Ja, men det blir väl. Jag tänker att jag måste sänka mina priser så blir av med dem.
Sälj dem innan dippen kommer. Men det du ska komma ihåg är att du pratar ju mycket om pris nu när det är konst du köper.
Jag älskar ju konst från början. Mm. Så alla de här grejerna jag har köpt är ju, möjligtvis inte kanske den här Meerkatten då, för det fanns inte så många kvar när jag köpte. Men allt annat är ju saker som jag tycker är skitsnygga. Ja. Det har varit varför jag köpte.
Ja, nej, men det är bra. Det är rätt inställning. Liksom. Men det man ska komma ihåg med NFT speciellt är att det är inte som Bitcoin att du kan köpa det och det kan gå ner till 3800 när du köpte på 20000 och sen komma upp igen. En NFT kan gå ner i botten och stanna nere för alltid. Ja. För att det är en non-fungible token. Det är du har en version som ingen bryr sig om. Meerkats,
om den.
Ja, då försvinner den. Och det är ju hypen och community. Och det är det som är så farligt just nu. Var försiktiga med dem.
Ska vi avsluta med våra klassiska... Nej, klassiska. Ska vi avsluta med våra vanliga frågor?
Det är väl alltid, vad stänger den på i år och om 3 år?
Ah, okay.
Om du inte vill ändra till klassiska frågor. Till
de klassiska frågorna är väl de klassiska frågorna för guds skull. Vad tror vi att Bitcoin då kommer att stänga på? Vad tror du hodler att Bitcoin kommer att stänga på?
31/12/2021.
Och sen om 3 år då?
Vi är ju i pumptober just nu. Så jag tror på... en 283x-are på Bitcoin och
alltså dubblering eller trippling av priset.
Ja, och det då och jag är lite restriktiv. Folk som tror mer om
alla kommer in och säger så sjuka summor och säger jag är restriktiv nu.
Ja, men det är det för att det om man ska döma av det förflutna så har vi en bit att gå. Om man kollar på en modell som heter Stock to Flow som tar in the scarcity of Bitcoin, alltså hur lite Bitcoin det finns i förhållande till intresset och hur många som köper liksom. Så ser det ljust ut. Men sen så kommer det kommer krascha efteråt så, kaviaten. Men sen 3 år då är vi nog i början av nästa bull market igen. Så då tror jag vi kanske ligger på någon 40 någonting. Så jag tror den kommer gå upp till 150 och sen successivt krascha ner till 40 och sen så går vi upp till drygt miljonen per Bitcoin om 8 år.
Så att om 3 år så är den lägre än vad den är i år, tänker du? Yes. Det är första gången vi hör det, tror jag.
Ja, det är det nog. Så om 3 år tror du den är på $40,000?
Jag tror det. Det var ju det jag lärde mig 2017.
Men du kommer ändå inte sälja, menar du?
Nej, jag kommer försöka att pricka toppen med lite grejer. Men mina Bitcoin, jag behöver inte sälja dem för de kommer ju vara 1 miljon om 5 år. Liksom. Alltså jag behöver inte ha mer. Jag känner inte att jag behöver inte gå igenom den stressen av att sälja och sen bara gå det upp.
Ja, för den har jag varit med om några gånger. Och herregud vad den fear of missing out gör ont när man inte är exponerad mot det, när man inte har några bitcoin. Det hade jag under ett tag, och det, jag var tvungen att köpa in mig direkt och mycket högre än vad de var på.
Såklart.
Det är klassiker, men det där gör alla.
Mattias,
vi lär oss hela tiden.
Ja, vi gör ju det.
Vi säger tusen tack till tusen konstnären. Får man väl ändå kalla det för. Skådespelare, trollkar och massa annat. Mattias Ramos, och framförallt kanske The Hodler. The Hodler.
Du kan byta namn på det i din WhatsApp-grupp.
Jag tror det kommer att bli det nu. Alltså.
Ja, vad härligt.
Stort tack för att du kom, Mattias. Ta hand om dig. Lycka till med allting. Gunnar.
Följ oss på Twitter. Vi håller ju på att steppa upp våra sociala medier lite grann. Jag tycker att det ändå går helt okej.
Okay. Ja, och även på Instagram. Vi heter på Twitter DKO Krypto.
Ja, stämmer.
På Instagram och Facebook heter vi De kallar oss krypto. Vi blir jätteglada om ni recenserar oss och gillar oss. Om ni gör det, så tipsa gärna era vänner så vi får våran svenska community inom krypto att växa. Vet du vad? Jag tänker att alla andra har ju liksom, alla projekt jag är inne i har ju Discord eller Telegram.
Ja.
Där man kan kommunicera.
Vill du ha en DKOK och Discord?
Jag tror att det är det jag vill.
Ja, okej. Okay.
Jag går med.
Du går med.
The Hodler is in.
Då är det klart.
Jag känner direkt bara panikångest, men absolut.
vi säger att det är en note to self. Hoppas ni är med oss nästa torsdag igen, om ni vill, då med ännu en spännande gäst såklart och massa annat. Tack för att ni lyssnar. Jag heter Mårten Andersson.
Jag heter Gunnar Hägus.
Och ni har också hört Mattias Ramos.
That's right.
Hej.
Hej då.